Advent betyder ju inte väntan, utan advent betyder ankomst, ja. Och den ankomsten, det handlar ju naturligtvis om Jesu ankomst. Men det är också enligt kyrkans kalender, det är den första söndagen i kyrkoåret. Om man nu följer ett sånt schema. Det kan vara bra för er att veta. Jag ska tala om en annan ankomst. Och det innebär att jag fortsätter där jag var för 14 dagar sedan. Och du som inte var med då, du kan gå tillbaka. Lyssna via nätet imorgon och så, eller ikväll, om du vill veta vad jag sa då. För det här handlar om en ankomst när en änka kommer med sin svärdotter tillbaka till sitt land Israel. Och hon är så bitter att hon inte vill bli kallad för sitt rätta namn. Hon heter Naomi, som betyder den lyckliga, den välsignade. Men hon säger, kalla mig för bitter, kalla mig för Mara. Alltså hon har en tro på Gud, men hon är så besviken så att hon också har blivit bitter. Man ställer den här frågan, är det någon av er som har blivit besviken på Gud någon gång? Det var inte så många ärliga människor här, men jag ställer den frågan. Är det någon som har blivit besviken på Gud? Det behöver inte vara att du hade rätt för det, men känslan infann sig där. Ska vi räcka upp en hand nu då? Okej, det är nästan allihop. Därför att man vet att Gud har lovat någonting. Att man har ett namn om sig, att vara välsignad, eller Guds plan är god. Och så blir det inte som vi har trott och tänkt. Utan istället så drabbar oss död, olycka och sorg och förlust. Så när Naomi kommer tillbaka så har hon helt fel identitet. Men svärdottern, Rut. Har vi någon Rut här? Jag tror att alla vill vara Rut efter det här. När jag gick i söndagsskolan fick man sjunga om man ville likna Rut eller om man ville likna Daniel. Och om någon anledning så vill man likna båda två. För det var liksom den här personligheten, den här karaktären hos Rut också som är så fantastisk. Det som händer här nu hoppar jag långt fram. Och det här kan låta lite grann barnförbjudet. Men ni är väl minst 11-12 år eller? Är ni 9? Okej, kan ni hålla lite för öronen nu? Vill ni inte det? Nej. Jag läser i Bibeln då, så kan ni säga att jag bara läste i Bibeln ifall mamma och pappa frågar. Jag läser i Bibeln då. Vi får upp det här tror jag. Ifrån Ruts bok. Kapitel 3, vers 6. Rut gick ner till tröskplatsen och gjorde precis som hennes svärmor hade sagt till henne. Vad var det då för någonting? Hon skulle träffa en man. Mitt i natten. Vi tar nästa vers. Rut 3 och 6, nu är på Rut 3 och 7. När Boas hade ätit och druckit och hans hjärta var glatt gick han bort och la sig in till sädeshögen. Då kom hon dit utan att han märkte det. Och hon lyfte upp manteln vid hans fötter och la sig där. Ni håller fortfarande inte för öronen? Nej. Vi tar nästa. Vid midnatt ryckte mannen till. Han ryckte till och böjde sig framåt. Och där låg en kvinna vid hans fötter. Vem är du? Frågade han. Hon svarade, jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna. För du är min återlösare. Då sa han, välsignade du av Herren, min dotter. Nu har du visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd, min dotter. Allt vad du säger vill jag göra för dig. Alla i stadsporten vet att du är en ärbar kvinna. Det är sant att jag är din återlösare, men det finns en annan återlösare som är närmare än jag. Jag tror att vi stannar där. Det som har hänt innan det här, innan hon lägger sig vid den här mannens fötter på kvällen och vid midnatt så vaknar han Om vi ska förstå det här så behöver vi gå tillbaka lite granna. När den här kvinnan, unga änkan Rut, kommer till Israel så vill hon ju skaffa mat till sin svärmor och få en framtid. Men hon var inte från Israel. Hon var en moabitiska. Hon tillhörde inte Guds folk. Men hon hade sagt till sin svärmor att inte ens döden kan få mig att lämna dig. Jag kommer att följa dig. Din Gud är min Gud. Ditt land är mitt land. Ditt folk är mitt folk. Hennes svägerska Orpa följde också med och försökte verkligen följa med, men hon följde inte med hela vägen. Hennes trofasthet var liksom inte tillräcklig, utan när hon fick chansen så åkte den här andra kvinnan tillbaka till sitt land. Men inte Rut, hon följde hela vägen. Och vi ska få se att den här kvinnan Rut, hon är en bild på församlingen, på Kristi brud. Vi ska se att den här mannen Boas, han är en bild på Jesus som är vår återlösare. Det kanske låter lite krångligt, men jag tror att ni kommer att förstå det här mycket bättre än de andra där. För eftersom ni lyssnar allra bäst. Någon av de andra kommer att förstå också, men ni kommer att förstå bäst. Jag ska kolla det sen. Okej? Bra. Så det som händer är att hon går ut på åkern. Och då kan man tänka sig så här. Hur många är det som tror på slumpen här? Jag vill inte räcka upp med en hand. Det finns någonting mycket bättre att tro på. Det är Guds försyn. Vad ett svårt ord, va? Guds bestämmelse, Guds tanke, Guds plan. En del någon tror på tur. Jag tror på Guds försyn. Att Gud leder, att han samverkar allt till det bästa för den som älskar honom. Visst är det härligt? Men är det bara bra saker som händer mig för det? Eller kan också sorg och olycka och tråkigheter drabba oss som tror på Gud? Hur många tror på det? Ja, de flesta av oss tror på och har upplevt det. Försvinner Guds försyn för det? Nej, så är det inte. Även det onda som händer kan Gud använda till våran fördel. Jag ska berätta lite nu hur Gud försörjde Rut och svärmor på ett övernaturligt, eller på, inte på ett övernaturligt, på ett naturligt sätt kan man säga. Därför att på den tiden så hade man ett socialt system där man löste fattigdomen på ett väldigt bra sätt. Att de som inte ägde någonting, ägde någon mark, de fick plocka resterna, ax från åkrarna, allt som blev över fick de plocka upp. Och då fick man inte hindra dem. Och de som var extra generösa ägare, de lämnade extra ax kvar. Det var som ett socialförsäkringssystem där man själv också fick jobba och arbeta och ta till sig och förtjäna sin lön genom att man gör någonting. Jag tror att det är ett väldigt bra system att man gör någonting. Så här tillämpade man den sociala verkligheten i Israel. Men så hände det sig att Rut just var på Boas åker. Och Boas, han var ju en återlösare. På engelska blir det kinsman redeemer. Kinsman redeemer betyder en manlig släkting som var den som kunde köpa tillbaka marken och egendomen som han hade förlorat. Men också den som var slav, men också den som var änka som hade förlorat allting genom att mannen hade dött. Och så skulle återlösen se till att mannens namn kunde fortsätta och att det kom nya barn genom den här änkan. Och så fortsatte släkten vidare. Det var den manliga återlösaren. På hebreiska är det goel. Goel. Säg goel. Ja. Så när du träffar honom så sa hon, är du goel eller? Nej, det var ju så. Om man har varit göteborgare har hon sagt det. Men det är lätt att komma ihåg nu. Goel. Goel betyder återlösare, friköpare. Är det någon som har satt in något på en pantbank någon gång? Då äger du fortfarande det, eller? Nej, men du kan köpa tillbaka det. Du har en rättighet att köpa tillbaka det, därför att du har satt in det där. Nu handlar det inte bara om mark, det här handlar också om människor. När Boas ser Rut så frågar vi med den där tjejen. The new girl in town. Det här var i Betlehem. Brödhusets stad. Tillhör hon någon? Är hon någon? Är hon ledig? Boas, han hade blivit lite åren. Han var rik, han var förmögen. Han var förmodligen den mest inflytelserika i hela Betlehem kanske. Men han hade ingen kvinna, ingen hustru. Och han var intresserad, men han visar ju inte det. Men han säger till alla sina män. Henne rör ni inte. Ingen får röra vid henne, men ge henne lite extra. Ge henne lite extra. Och det här märker Rut, så hon är jätteglad. Det finns någon där, liksom jag har fått favör hos någon. Hon berättar för sin svärmor, det finns någon där. Vad heter han? Vem är det? Ja, han heter Boas. Boas, han är en kinsman redeemer. Han är en sån här återlösare. Han är din nära släkting. Liksom, sätt in en stöt nu. Och det är det hon gör här. Hon sätter in en stöt. Och vet ni vad man gjorde på den tiden? Det får ni inte berätta att jag har sagt för någon. Nej. Lovar ni det? Okej. Okay. Det är väldigt gammalmodigt. Man tvättar sig. Man skulle lukta lite godare. Uppenbarelse. Sen var det olja. Och det var parfymerad olja. Så man var ren och man luktade gott. Och så gick man dit. Och så verkade det som att hon friade, tyckte ni? Hon går dit, lyfter av filten vid hans fötter. Så att gubben blir kall. Eller, han blir lite kall och fötterna visar att snart vaknar hon. Snart vaknar han. Men det lägger hon sig. Det här var ingen inbjudan till sex. Det här var en inbjudan att visa att jag vill komma nära dig. För du är min återlösare. Det är du som är den mannen som har rätt till mig. Så det gäller att inte misstolka det här som någon slags vanlig dejt. Absolut inte. Och när Boas vaknar så rycker han till. Tänker, vad är det som händer? Du är ju en ärbar kvinna. Ja, men jag är här bara för att du är den nära släktingen. Det är du som kan vara min försörjare. Det är du som kan vara min återlösare. Det är du som kan vara vår familjs räddning. Du är Boas. Men, säger Boas, det finns någon som har mer rätt till dig. Men han... Det här var ju hans chans. Men Boas, han var en rättfärdig man. Så han följde lagen. Och lagen sa att det finns någon som har mer rätt till den här kvinnan. Och nu är det här en bild på Jesus. För innan Jesus kunde återköpa oss genom sitt blod när han gav sitt liv för oss, så måste han fullborda lagen. Och göra allt som stod i lagen. Visst är det bra? Hade ni tänkt på det här eller? Kan ni säga ett jasså eller ett aha eller ett halleluja? Ja, nu är det bra. Därför att när Jesus kommer och blir, när Gud blir människa genom Jesus, så måste han följa allt i lagen. Till punkt och pricka och fullborda lagen. För att ingen människa kan fullborda lagen. Vi blir bara lagiska om vi försöker. Vi kan bara bli frälsta genom att vi tror på Kristus. Inte genom att vi följer lagen. Det blir bara fördömelse och förbannelse. För vi lyckas inte. Men Jesus, han har lyckats fullborda lagen. Halleluja. Visst är det bra det här? Jag fick en tumme här bara så ni vet. Har ni andra amputerat den eller? Bra. Nu tar Boas, fullbordar lagen, säger till den här släktingen som var närmast: du har rätt, du kan få köpa tillbaka marken, du kan få Elimelex, egendomar och alltihopa. Men om du köper tillbaka så följer också en kvinna med. Det är änkan. Och då måste du gifta dig med henne. Och om du får barn så liksom tillfaller allting som du har måste du dela med den här familjen. Nej, det ville han inte. Det gick han inte med på. Och det visste Boas, tror jag, att det gick han inte med på. Då sa han nej. Nu är det din tur. Och Goel, alltså den här återlösaren, han friköpte Rut och hela släkten och köpte tillbaka allting. Det är att köpa tillbaka någon, att vara en återlösare. När Gud genom Jesus Kristus, uppenbarelseboken ska vi få fram här. När Gud genom Jesus Kristus offrar blodet, så köper han tillbaka. Hör här nu. Och du sjöng en ny sång, Uppenbarelseboken 5 och 9. Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Av alla stammar och språk och länder och folk. Så Gud genom Jesus Kristus är våran goel. Är du goeler? Ska vi säga goel? Jesus, du är min goel. Min friköpare. Tyckte ni att det var en tråkig kärlekshistoria? Det börjar ju så bra. Tyckte ni att det slutar bra också? Fantastiskt bra, eller hur? Finns det ingen i Hollywood som kan göra en sån bra film? Det har varit jättebra om det bara var det här med Rut och Boas. Det har varit fantastiskt. Och så bara vänder det. Liksom, det är inte jag som har rätt. Och så vänder det tillbaka. Men sen att få slutknorren. Det finns något djupare. Det finns en djupare kärlek. Det är den mellan Gud och människa. När Jesus ger sitt liv. Alltså det blir ju ingen advent, det blir ingen ankomst om inte Jesus får komma in i våra hjärtan. Det blir ju inget liv, det blir bara fördömelse om vi ska försöka följa lagen. Men när vi genom tron på Kristus är fria och friköpta ifrån lagen, kan vi säga halleluja. Ja. Amen. Tycker inte jag behöver predika mer, vi kan väl stå upp några minuter. Vill ni göra det? Var inte så farligt det här? Nej. Vi låter det här bibelordet vara kvar. Växlar till nästa bibelord alldeles strax. Petrus brev. Varsågod. Första Petrus brev kapitel 1, vers 18-19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld. Ni blir friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Vi ska be en bön tillsammans. Jag ska börja med det vanliga, vardagliga, som handlar om Guds ledning. Jag börjar be för dig som känner dig så besviken. För Guds välsignelse har inte manifesterat sig på det sättet som du förväntade dig och trodde. Och du fördömer dig själv och tror att det beror på att du inte har varit tillräckligt lydig, tillräckligt god kristen eller tillräckligt bra människa. Så den förbannelsen har Jesus tagit på sig. Du vill inte tänka så. Du kan vara hur misslyckad som helst. Du kan ha spårat ur fullständigt för dig. Därför det handlar om att Jesus har gett dig en rättfärdighet. Han har fullbordat lagen. Han har köpt dig fri. Så du kan vara hur frälst som helst. Oberoende av vad som har hänt i ditt liv och andra har gjort med dig. Så har Gud en god plan med dig. Du kan kalla dig för mara och allt möjligt konstigt, bitter och skum, misslyckad, fiasko. Men det är inte Guds namn över ditt liv. Utan det är den välsignade. Den som Gud älskar. Den som Gud har en plan med. Så bara säg det. Jag är den välsignade. Jag är den Gud älskar. Och han har en god plan med mitt liv. Genom Jesus Kristus. Som har köpt mig fri. Från lagens förbannelse. Och jag är renad. Jag har fått syndernas förlåtelse. Amen. Så vill jag också nämna att du kan få frid med Gud idag. Du kan bli en kristen, ett Guds barn. Och för att ta den här bilden, du kan bli Jesu brud. Komma med i hans församling. Och ha en gemenskap med Jesus själv. Som är en förbundsgemenskap. Som är en varje dag gemenskap. Om man så är 9 år, eller 83, eller 55. Så kan du ha det. Men det du ska göra är att sätta din tro till Jesus Kristus. Halleluja. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Du är friköpt. Hans blod har renat dig. Vill du ta emot det här så sträck din hand. Bara lyft din hand högt så ska jag be för dig. Bara håll kvar handen. Ja, håll kvar handen. Ska jag be för dig. Dig med. Er med, ungdomar. Kanske du också för första gången bara ber den här bönen. Så be den här bönen. Men kanske många vill be den bönen med mig. Säg tack Jesus. Tack att du är min friköpare. Och att du genom ditt blod har betalat priset för alla slags människor. Även för mig. Och jag kan leva för dig. I en god plan. Ge mig hoppet tillbaka. Och din frid. Och din kärlek. I Jesu namn. Amen.